Lubna, hur märkta är Kievborna av kriget?
De är djupt påverkade, inte minst psykiskt, samtidigt som de visar en stark sammanhållning.
Maria, är Ryssland en papperstiger?
Kanske en pappersbjörn.
Stefan Ingvarsson, stämmer det som Trump säger att Ukraina kan vinna det här kriget?
Det beror väldigt mycket på hur man definierar vinst. På sätt och vis så håller de ju hela tiden på att vinna, därför att det självständiga Ukraina finns kvar.
Det här är Radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Och vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen den 1 oktober. Och idag ska vi prata om nya tongångar från USA. Och vi ställer oss frågan, ligger det något i Donald Trumps ord om rysk militär som en papperstiger? Och vad skulle det betyda för kriget om Ukraina får avfyra amerikanska kryssningsrobotar mot Ryssland? Med från Kiev finns radions Ukraina-korrespondent Lubna Ershanti. Välkommen.
Tack.
Och här i studion Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tackar.
Och Maria Persson Löfgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Hej.
Hej, hej.
Men först till den ukrainska vardagen.
Another massive drone onslaught across Ukraine and far from the front lines. Russia says it is targeting military installations. But what Russia says and what Russia does are two different things. Because these are residential areas. And it is civilians caught up in these strikes.
Brittiska Sky News om helgens massiva ryska attack mot bland annat Kiev. Nära 600 drönare och 48 robotar användes. Ryssland hävdar att man slagit mot militära mål, men bilder visar ett söndertrasat bostadskvarter i huvudstaden. Enligt ukrainska myndigheter dödades 4 människor, däribland en 12-årig flicka. Lubna, du anlände med tåg till Kiev tidigt i morse. När du åker genom stan, hur märks det av att där pågått ett fullskaligt krig i nu drygt 3,5 år?
Alltså det märks egentligen redan på tågperrongen när man åker in med tåget nu mot Kiev 5 på morgonen, så ser man några blombuketter, män som står utspridda och håller i dem, väntar på sina fruar, sina flickvänner som kommer då från utlandet. Och sen så när man väl går av tåget så ser man män i uniform överallt på väg till eller från permission. Och sen när man går ut från tågstationen så kommer man ut i en helt nedsläckt stad. För att det råder fortfarande utegångsförbud om nätterna. Men samtidigt så är Kiev sig lik på så många sätt. Taxibilarna står och försöker få tag i kunder. Men envisa som att hjälpa till med väskorna. Så på många sätt är Kiev sig likt. Samtidigt man åker genom stan så är det omöjligt att inte se byggnader som har påverkats och drabbats av kriget. Speciellt skyskrapor som... Ja, många skyskrapor har fått sina fönster urblåsta, för att under de här 3,5 åren så är det väldigt många byggnader som är märkta av kriget.
Och på andra sidan den ukrainska gränsen i ryska Belgorod blev invånarna under helgen utan el i nästan ett dygn efter en ukrainsk attack mot stadens kraftvärmeverk. Mörklagda gator och hus, hissar som stannade och inget varmvatten var några av följderna. Maria, hur påverkar en sån här händelse ryssarnas inställning till kriget?
Ja, men Belgorod har ju varit påverkad länge och människor som bor där säger att de har vant sig, samtidigt som de hela tiden protesterar mot att skolorna inte är på distans eftersom de befinner sig så nära gränsen. Så om man ska se till några ryssar som har känt av kriget egentligen från första början, så är det Belgorodbor som blir beskjutna av drönare och som också har en stor andel, vad ska man säga, med rötter i Ukraina, som alltså då är emot kriget men inte kan göra så mycket, tycker de.
Och i veckan så har vi återigen hört nya tongångar från USA och president Donald Trump.
And you know, they've with all of the heavy bombardment over the last 2 weeks, they've gained almost no land. Think of that. They've gained almost no land. And I'm not going to ever call anybody a paper tiger, but Russia spent millions and millions of dollars in bombs, missiles, ammunition, and lives. Their lives. and they've gained virtually no land. I think it's time to stop, I really do.
Under en pressträff i förra veckan så sa den amerikanska presidenten att han inte tänker kalla någon för en papperstiger, men konstaterade att trots massiva ryska bombningar så har ryssarna knappt tagit någon mark. Dagen innan skrev nämligen Donald Trump i sina sociala medier att ryska misslyckanden på slagfältet faktiskt fick Ryssland att likna en papperstiger. Det där fick ju stor uppmärksamhet internationellt. Samtidigt så vet vi ju hur snabbt USAs president kan ändra sig. Men om vi tar honom på orden den här gången, ligger det något i det han säger, Stefan?
Det finns ju hela tiden en paradox i den offentliga retoriken som omger Ryssland och Rysslands förmåga i både Europa och nu i det Donald Trump säger. Där vi kan sammanfatta lite som en kompis sa till mig förra veckan. Där man sa, Stefan, hur går det ihop? Å ena sidan så säger ni att den ryska ekonomin går på knäna, snart kommer att falla sönder. Å andra sidan pratar ni om alla hot som Ryssland kan utgöra nu mot ännu fler länder och hur hela Europa är hotat. Och jag tror att det är en ganska svår pedagogisk uppgift här att visa att ja, Ryssland har enorma utmaningar på marken. Man behöver på olika sätt rekrytera kanske 30 000 soldater i månaden. Det är väldigt svårt. Man har använt alla morötter man har. Man vill inte använda piskor. Men samtidigt så har man ju en stor förmåga. Och man har ju använt massor med pengar för att försöka påverka valet i Moldavien nu i helgen. Man ligger förmodligen bakom olika drönaraktioner. Vissa liksom bevisligen deras, andra svårare att tydligt härleda till dem. På olika sätt så försöker de få oss att känna att de kan anfalla oss, de kan hota oss, de kan sabotera, de kan påverka våra val. Och jag tror att vi behöver se liksom den här tigens klor som en uppsättning olika möjligheter som alla inte helt och hållet är avhängiga fronten, även om det är där allting avgörs. Jag vet inte om jag kan säga det på ett kortfattat sätt tydligare än så, men jag märker när jag pratar med människor som inte är direkt knutna till kriget i sitt yrke, att det är en jättestor förvirring där ute. Är det en papperstiger eller är det en stark björn? Och det är någonting liksom både och. Därför att det här storskaliga kriget, det kräver saker som ryssarna har allt svårare att få fram.
Maria, Donald Trump, han var ju framförallt inne på rysk militär förmåga. Ligger det någonting i det här när han säger att det liknar en papperstiger?
Det är ju sant så tillvida att fronten i östra Ukraina har inte rört sig särskilt mycket. Alltså det är marginella förflyttningar, det är ett ställningskrig där och under så lång tid har man inte tagit särskilt mycket. Och sen kanske han också tänker då på att det sades att det här skulle avgöras på en vecka, att man skulle inta Kiev och att man skulle avsätta det man då kallar för marionettregeringen, och ingenting av det hände och så här många år har gått, och det säger ju någonting om den militära ryska förmågan ändå.
Lubna, i Ukraina, det här uttalandet om rysk militär som en papperstiger, hur tas det emot där?
Nej, men det är klart att det har ett symboliskt värde, men i praktiken så är det svårt att likställa Ryssland med en papperstiger, för att det är fortfarande så att ukrainska städer utsätts dagligen för attacker, civila dör, museer rasar samman, kulturinstitutioner, förskolor, människor dör. Så det är ju inte riktigt sant att det är en papperstiger, snarare än ett lömskt odjur som försöker sakta bryta ner Ukraina. Däremot så verkar inte Ryssland lyckas med det. Så det är inte en papperstiger, för att Ukraina lider så oerhört av Rysslands krig. Samtidigt så är Ryssland inte den stora björn som man försöker utmåla sig som.
I helgen publicerade Financial Times en text skriven av den världskände historikern och författaren Yuval Noah Hariri, där han går djupare in på vad som verkar vara Trumps nya tes om att Ukraina faktiskt kan vinna det här kriget. Och Hariri konstaterar i sin artikel att Krig vinns inte av den sida som erövrar mest land, förstör flest städer eller dödar flest människor, utan av den sidan som lyckas med sina politiska ambitioner. Och i Ukraina, skriver han, så står det redan klart att Putin har misslyckats att uppnå sitt huvudsyfte att förstöra den ukrainska nationen. Hur skulle en ukrainsk seger kunna se ut i det här kriget, Stefan?
Som jag var inne på alldeles i början av programmet så har ju Ukraina inte vunnit, men Ukraina har fortfarande försvarat sin demokrati, sin självständighet, och det är ju Ukrainas viktigaste mål. Så på den fronten har Putin, även om han nu har ett par miljoner plus ukrainare som lever under hans ockupation och en fruktansvärd repression och terror, så har han inte uppnått målet att krossa Ukraina. Tvärtom, Ukraina är ju idag ett land där den nationella identiteten är starkare än någonsin, där svaret på vem som är ukrainare, trots vissa regionala skillnader mellan syd och nord och olika historiska delar av Ukraina, så spelar allt det här mindre roll. Så att på sätt och vis har hela det här kriget varit kontraproduktivt för Rysslands egentliga långsiktiga mål. Sen om Ukraina faktiskt på riktigt skulle kunna nå någon form av slut på stridigheterna som mer formuleras på deras villkor, det är ju fortfarande också i korten. Vi har ju aldrig gett Ukraina det stöd de egentligen skulle behöva i form av ekonomiskt stöd och vapenleveranser. Så jag tycker uppbackningen bakom Ukraina i koalitionen av villiga, den står kvar trots liksom, det är vi ju osäkerhetsfaktorn, men vi står fortfarande enade. Vi fortsätter att stödja Ukraina. Vi diskuterar just nu de frysta tillgångarna som ett sätt att låna mot de frysta tillgångarna. Som ett sätt att...
De frysta ryska tillgångarna
som finns i Belgien. Att liksom ge Ukraina de ekonomiska musklerna att försvara sig. Så vinna här, det beror väldigt mycket på vad man... Är det att återta alla territorier, inklusive Krim? Kanske inte. Men att komma till en punkt där Ukraina får fortsätta att vara en självständig stat, fortsätta att närma sig Europa, absolut möjligt.
Lubna, hur ser man i Ukraina på möjligheten att militärt vinna det här kriget?
Man pratar faktiskt inte om det i särskilt stor utsträckning, men nyligen så gjordes det faktiskt en undersökning av ett ekonomiskt institut där man pratade med flera ukrainska experter och bad dem om att ge sin version på hur en seger skulle kunna se ut. Och när man kokar ner det så finns det egentligen bara två alternativ. Att Ryssland inte ska kunna utgöra ett hot mot Ukraina i framtiden. Och det kan man bara åstadkomma militärt, eller att Ryssland kollapsar inifrån, alltså imploderar, och på det sättet inte kan utgöra ett hot mot Ukraina.
Finns det något som skulle få Putin, Vladimir Putin, att inse att han inte kan vinna kriget, Maria?
Ja, men det finns faktorer i Ryssland just nu, bland annat det vi kallar för bensinkrisen. Det här att Ukraina har slagit mot oljeraffinaderier som har gjort att det råder brist på bensin eller att bensinpriserna stiger. Om det fortsätter och blir ännu värre så kan det faktiskt skaka om även Vladimir Putin. Det hände till exempel i Kazakstan tidigare, ett stort uppror som var en följd av att det var brist på det. Och det är också så symboliskt eftersom människor i Ryssland anser att de ska ha tillgång till billig bensin jämnt och ständigt, eftersom det är ju landets guld, det här med oljan och gasen. Och när det inte funkar, då är det en viktig parameter som försvinner och som gör att även förtroendet minskar.
I veckan så har vi också fått nya signaler från USA om att Ukraina kan få använda amerikanska långdistansvapen, närmare bestämt Tomahawk-robotar, för att slå mot mål inne i Ryssland.
I just want to clarify, are you saying though that it is the president's position that Ukraine can conduct long-range strikes into Russia, that has been authorized by the president?
I think reading what he has said, mm-hmm. and reading what Vice President Vance has said, as well as Secretary Rubio, the answer is yes. Use the ability to hit deep. There are no such things as sanctuaries.
Här har vi Keith Kellogg, USAs särskilda sändebud för Ukraina, i en intervju med Fox News. På frågan om Washington har gett Ukraina tillåtelse att attackera mål inne i Ryssland med långdistansvapen, så säger Kellogg att han tolkar Trump och andras uttalanden om det här som att svaret är ja. Använd möjligheten att slå djupt. Det finns ingenting som heter frizoner. Ukraina har ju tidigare använt brittiska långdistansrobotar mot mål i Ryssland. Vad skulle det kunna göra för skillnad för ukrainsk del om de också får tillgång till amerikanska system, Lubna?
Men framförallt det här systemet Tomahawks, det har en betydligt djupare räckvidd. Det kan nå mycket längre in i Ryssland till skillnad från den brittiska Storm Shadow. Och det betyder att man kan slå längre in bortom Moskva mot ryska flygbaser och oljeraffinaderier. Så på det sättet så skulle det ha en väldigt stor betydelse. Problemet med det amerikanska systemet är att det finns väldigt många tekniska svårigheter. Att man måste avfyra som också från fartyg eller ubåtar, vilket gör det svårare att använda det, till skillnad från Storm Shadow som används från land. Men från Ukrainas del så är det här ett väldigt viktigt sätt att försöka skada den ryska krigsekonomin och Rysslands möjlighet att föra krig mot Ukraina. Så det här är en uttalad strategi från Ukraina att försöka nå mål långt in i Ryssland så att Ryssland därifrån inte kan utgöra ett hot mot Ukraina.
And they attacked the prime minister's office.
Yeah, they attacked.
So what would you tell somebody who works at the Kremlin today? Would you tell him to make sure he knows where the nearest bomb shelter is?
First of all, they have to know where their bomb shelters are. If they will not stop the war, they will need it in any case.
Här i en intervju med amerikanska nyhetssajten Axios säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky att de i Kreml bör veta var deras skyddsrum finns och att de kan komma att behöva sina skyddsrum om de inte slutar kriga. Hur troligt är det att Ukraina skulle attackera regeringsbyggnader i Moskva, Stefan?
Det har ju varit viktigt för den ukrainska sidan från början att slå mot symboliska mål, som när två Neptun-robotar sänkte fartyget Moskva 2022. Det fick jättestor uppmärksamhet. Det var en sån symbolisk seger. Ibland så handlar det också om att vinna kriget i känslor och symboler. Och nu när Ryssland slog mot en regeringsbyggnad eller mot EU-mål så fick det också en symbolisk stark reaktion. För att vi har vant oss vid den här terrorbombningen av civila bostäder och institutioner. Så det är klart att det ligger i Ukrainas intresse att göra någonting symboliskt. Hur det är med säkerheten runt Kreml vågar jag inte spekulera i. Men jag minns att redan på min tid i Moskva så gick det inte att navigera runt Kreml. Taxibilar körde fel och turister gick fel. De är väl väldigt förberedda på just detta. Men ja, symboliska mål i Ryssland just nu är viktiga för stridsviljan i Ukraina. Viktiga för hur personer som Trump, som verkar ta till sig väldigt ytliga signaler om hur det går i det här kriget, läser Ukrainas framgångar. Så om Ukraina nu ska bevisa att Ryssland är en papperstiger, så det gör man väl enklast genom att låta spektakulära mål brinna.
Hur reagerade officiella Ryssland på Zelenskyjs uttalanden och på möjligheten från Ukraina att använda amerikanska långdistansrobotar, Maria?
Ja, med egna hot. Och sen så är det ju faktiskt så att det var ett drönarattack mot Kreml i väldigt tidigt i kriget, så att det har ju hänt. Men det här är ju någonting, röda linjer talar man ju om i Moskva, men de röda linjerna har ju överskridits flera gånger om, så att det kanske reaktionen är lite överdriven i Moskva på vad som skulle kunna hända. Och jag skulle säga att snarare än att attackera till exempel Kreml så finns det ju tankar att attackera de bostäder där de superrika eliterna bor längs Rublovka chaussé, och att det kanske är snarare tänkbart. Men framförallt så är det ju de här oljeraffinaderierna som har gett mest effekt faktiskt, och jag tror att Ukraina inser det, att det är bättre att slå ut infrastruktur än det symboliska att slå mot eliten.
Samtidigt så har Ukraina tagit fram en egen kryssningsrobot med lång räckvidd döpt till Flamingo. Lubna, vad är det där för robot?
Ja, det är en robot som ett ukrainskt företag har utvecklat och som har också väldigt lång räckvidd upp till 3000 km och kan också bära väldigt mycket sprängmedel upp till 1 ton. Och den är framförallt tänkt att användas mot mål långt in i Ryssland, mot ryska militärbaser och rysk infrastruktur. Och produktionen av Flamingos har redan påbörjat, men den har inte uppgått i någon större produktionstakt, men man hoppas att kunna tillverka flera hundra sådana robotar per månad. Och på så sätt så kan man minska sitt beroende från väst, och det är det som Zelensky och regeringen i Ukraina har sagt, att man måste lära sig att vara mer självständig. Och därav den här utvecklingen av flera vapen, Flamingo bland annat, men också ukrainska drönare, långdistansdrönare som man också har utvecklat under den senaste tiden. Men jag vill också bara kroka i den här diskussionen kring symboliska mål, huruvida Ukraina kommer rikta in sig på symboliska mål mot Ryssland. Och så långt som vi har sett hittills så har Ukraina inte gjort det. Man har inte riktat in sig mot myndighetsbyggnader eller så, utan framför allt så har man riktat sig in mot militärbaser, mot flygbaser, mot oljeraffinaderier och mot fabriker och så vidare. Bland annat den här spindelvävsoperationen som vi såg i början av sommaren, som ju slog ut väldigt många ryska flygplan. Och det är ju också för att Ukraina vill även att väst ska se att man för ett schysst krig, att man försöker slut Rysslands militära förmåga, inte orsaka några symboliska skador. Det har Ukraina inte råd med. Man vill framför allt förstöra Rysslands förmåga att föra krig mot landet, och det kanske man inte gör genom att attackera Kreml.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du sett?
Ja, alltså, jag har faktiskt börjat läsa en bok, så jag har faktiskt ett boktips, Amadoka, av den ukrainska författaren Sofia Androhovich, som faktiskt är i Sverige just nu. Jag tror att hon var i Malmö häromdagen och tidigare i Stockholm för att prata om sin bok Amadoka, som ges ut i 2 volymer, som är ett otroligt historiskt epos om minne, om identitet, om Ukrainas historia under det senaste århundradet. Jättebra och intressant.
Maria Persson Lövgren, vad har du sett?
Läser ju också den boken, men jag tänkte på något helt annat, nämligen på Viktor Orbán som nyligen...
Ungerns premiärminister.
Precis, som efter att Ungern då av någon anledning skickat drönare in över Ukraina påstår att Ukraina inte är en suverän självständig stat för att man har stöd från Europa i det här kriget. Samtidigt sitter han ju verkligen i glashus, eftersom Ungern skulle inte fungera utan det stöd som de dels får från EU och dels de får via den gas som kommer från Ryssland.
Stefan Ingvarsson, din kremlologi.
För ungefär 2 veckor sedan så släpptes en otroligt lång intervju med den ryska, sovjetiska tidigare popsångerskan Alla Pugachova. Och den har nu över 25 miljoner tittare 2 veckor senare. Och bland mina ryska vänner och bekanta så hör jag hur föräldrar som inte vill tala med sina barn om kriget, personer inne i landet som inte har velat tala med sina kompisar utanför landet om kriget, refererar till den här intervjun och tar upp samtal. Hur föräldrar, äldre föräldrar, hör av sig till sina barn och säger: hur skaffar jag mig en sån där VPN för att se den här intervjun? Pugachova säger kanske inte de skarpaste sakerna. Det är inte hennes jobb och det är inte hennes ämne. Men hon har en tydlig moralisk kompass kring vad som är fel, kring att kriget är fel. Hon har tagit ställning och är på sitt sätt modig. Och det här är kanske den viktigaste opinionsbildaren på ryska just nu. Det är bara att konstatera. Många andra har försökt ta den platsen. Men Alla Pugachova i intervjuformatet Gardjeva, som i sig är väldigt populärt, det är kanske den tyngsta rösten i den ryska offentligheten idag.
Och alla Pugachova, hon lever numera i exil från Ryssland. Och det var allt för idag. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Producent var Lena Beirut och jag heter Johanna Melén.